Så har vi kommit fram till slutet av det 12:e kapitlet i Markus evangeliet i vår bibeltimme. Och nu är det vers 35-44 som vi ska läsa och studera, kan man väl säga. Fast egentligen handlar det väl mer om att få insikt med hjälp av den helige ande än att bara lära sig akademiska kunskaper. Men nu till texten, Markus 12:35. Medan Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige ande: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. David själv kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus och i sin undervisning sa han: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små koppar mynt, 1 par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Må Gud lägga en underbar välsignelse även till denna del av läsningen av Markus evangeliet. I Jesu namn. Amen. Ja, medan Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son när han kallar honom för herre? Det här är intressant. I Romarbrevet 1:3 så står det: evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus vår herre. Här har vi i Romarbrevet Jesu mänskliga och Jesu gudomliga natur. Mänsklig natur, både Josef och Maria var av Davids släkt. Och i det här fallet är det ju Maria som fick vara upphov till hans mänskliga natur. Och den helige ande som egentligen är den som är hans far. Han är Guds son, så att han är Guds son. Och det har bevisats efter uppståndelsen från de döda. Mänsklig natur, gudomlig natur. Evig gudom i mänsklig gestalt. Under dina fötter, står det. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Det här är ett gammalt uttryck för triumfartad seger. Och det bygger på en gammal sed att symbolisera fiendens nederlag och underkastelse genom att sätta foten på deras nacke. Och vi kan läsa om det där i Josua 10. Aldrig har någon dag varit som denna, varken förr eller senare, då Herren lyssnade till en mans ord. Herren stred för Israel. När de hade fört ut kungarna till Josuas kallade han till sig alla Israels män och sa till befälhavarna för krigsfolket som hade varit med honom: kom fram och sätt era fötter på dessa kungars nackar. De kom fram och satte sina fötter på deras nackar. Och så följer resten av historien där. Så sedan sa Josua till dem: var inte rädda eller förskräckta, utan var starka och frimodiga. Så här ska Herren göra med alla fiender som ni kommer i strid med. Att sätta fötter på nacken. Alltså, det var en sed som också var belagd hos assyrierna. Och på detta sätt så blev alltså de besegrade fienderna som en pall under segrarens fötter, som en fotapall. Därifrån kommer de här uttrycken, de här symboliska bilderna för seger. Triumfen alltså över skulden och över fördömelsen. Triumfen över syndens och satans makt är sedan Jesus seger ett fullbordat faktum, vars följder är omedelbart tillgängliga för den troende här och nu. Bortsett från de helande under, alltså under av läkedom och helande, som människan av nåd får uppleva här i tiden, för det kan vi få uppleva, så kommer ändå segern över syndens fysiska konsekvenser, alltså döden med sitt förstadium, kroppslig svaghet och sjukdom, att manifesteras fullt ut först vid Jesu återkomst. Då besegras den sista fienden, då läggs döden som en pall under Jesu fötter för evigt. Och det här står det om i 1 Korintierbrevet 15. Så ska också alla göras levande i Kristus, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och därefter när han kommer, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gudfadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt fiender, alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt, för allt har han lagt under hans fötter. Här har du bilden av att allt är underlagt Jesus, och under den här tiden så läggs det under hans fötter, i och med att fler och fler kommer till tro, och så småningom läggs världsalltet under hans fötter, och då döden också med dess förstadium, kroppslig svaghet och sjukdom, är för evigt utraderade. Så det är ett underbart framtidshopp, samtidigt som det är en andlig verklighet just nu, att Jesu seger över synd och död finns för oss och i oss. David själv kallar honom Herre. Hur kan han då vara Davids son, läste vi. Ja, i egenskap av profet, för en sådan var David, så erkänner David alltså den kommande frälsaren som sin herre, trots att denne är hans ättling. Det här är intressant att det förutsägs i det gamla testamentet, hela det messianska riket. Jesus finns omnämnd oerhört många gånger i gamla testamentet. Det har vi insett vid det här laget i våra studier i Markus evangeliet. 1 Petrus 1:10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det är precis vad David gör. Han profeterar om den Herre som ska komma, som också ska vara hans ättling. Om den nåd som ska komma genom honom. Psalm 110:1. Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och det pågår just nu. Och detta profeterade gamla testamentets författare om 400 år före Kristus. Hebreerbrevet 1:6. Men när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han, alla Guds änglar ska tillbe honom. Och i 5 Mosebok 32:43 så ser vi hur detta uttrycks i gamla testamentet. Jubla ni himlar tillsammans med honom, alla Guds söner ska tillbe honom. Det här är Septuaginta-översättningen, den grekiska versionen av gamla testamentet. Så flera nytestamentliga verkligheter förutsägs, inte minst denna. Allt ska läggas under hans fötter, alla ska tillbe honom, sonen i gudomen, Herren Jesus Kristus. Underbara sanningar om Jesu gudom, och samtidigt Davids son, Han blev verklig människa för din och min skull. Men om sonen, säger han, Hebreerbrevet 1 och 8. Din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Och i begynnelsen la du, Herre, jordens grund och himlarna är dina händers verk. Du är densamme och dina år har inget slut. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Här ser vi Hebreerbrevets högkristologi med sonens gudom proklamerad med citat om Gud ifrån Gamla testamentet. Det är enormt tydligt att Jesus verkligen är evig gudom, att han är Gud. Den stora folkmassan, står det, lyssnade gärna på Jesus. Observera detta. Jesus var inte en obegriplig akademiker med obegriplig teologisk litteratur som kräver intellektuell akrobatik. Jesus var en folktalare. Om du finns bland lyssnarna som är teolog, kom ihåg detta. Låt den helige ande göra dig Jesus lik genom att också forma dig till en folktalare. Inte banal, inte ytlig, inte löjligt förenklad. Men samtidigt som du har ett djup i teologin, var en människa som kan tala till folkets hjärta. Annars har ju faktiskt inte kunskapen någon betydelse. Och i sin undervisning sa han: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar. Matthew Poole skriver i sin kommentar: fariseerna som skrytsamt ville visa hur nitälskande de var för att hålla Guds lag tillverkade böneremmarna breda och mantlarna längre än vad som annars var vanligt bland folket. Detta påpekar vår Herre och avslöjar att de gör detta endast som ett prål för att dra människornas uppmärksamhet till sig. Det kanske kan vara en liten uppsträckare för oss som bär ämbetsdräkter av olika slag. De kan fylla funktion, men de får inte göra oss till skrytsamma människor som menar oss stå över andra. Och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Så fariseernas tradition verkar ha spårat ur till stor del till en statusrörelse som skulle ge dem anseende och berömmelse från folket. De blev till en religiös rörelse som skodde sig på folkets underlägsenhet och som skapade en konstgjord respekt genom att uppvisa religiös professionalism och grandiositet. Lägg märke till att den som utger sig för att vara storartad och har en upphöjd ställning och ha en upphöjd ställning i förhållande till vanligt folk kommer att få en strängare dom. Och i den hyperkarismatiska rörelsen, inte minst i det som vi kallar för trosrörelsen i Asien och Afrika och i stora delar också i USA, så är ju detta någonting som absolut behöver tas i betänkande. Att skapa en religiös rörelse som skor sig på folkets underlägsenhet, skapa konstgjord respekt genom att uppvisa religiös professionalism och grandiositet, utge sig för att vara storartad och ha en upphöjd ställning i förhållande till vanligt folk. Mycket talande in i modern frikyrka. I Matteus 5 och 3 står det: saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Matteus 5 och 5: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Lukas 18 och 14: var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och så kommer den här änkan som ger änkans skärv, som man brukar säga. Det sista hon har att leva på i sin fattigdom. Och skattkammaren vid kvinnornas förgård på tempelplatsen i Jerusalem på den här tiden hade enligt Mishna, alltså en judisk traditionstext, 13 trumpetformade hål för folkets tempelskatt och frivilliga gåvor till omkostnader för offren och för tempeltjänsten. Och du skulle kunna fundera själv på det Jesus tar upp. Hur kunde änkans få ören vara mer än de stora gåvorna som skänktes i offerkistan i templet? Och vad innebär det för dig och mig idag? Gud välsigne dig.